Please raise your right hand and repeat after me.
Washington, januari 2025.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Donald Trump svärs in som president för andra gången.
The office of president of the United States.
Här börjar en mandatperiod som kommer skaka om världen långt utanför USA:s gränser.
Your country is in big trouble.
I know.
You're not winning. You're not winning this.
I Ukraina, på Grönland, i biståndsvärlden och på många andra håll.
You gotta be more thankful.
Så hur mycket har förändrats under året som gått? Konflikt om platserna och människorna som påverkats så här långt av Trumps andra mandatperiod. Jag heter Kajsa Boglind.
The golden age of America begins right now.
Gina Lindberg, Sveriges Radios Washington-korrespondent. Mm. Hur skulle du sammanfatta det här första året av Trumps andra mandatperiod?
Ja, det har varit en revansch för Donald Trump och en dramatisk omställning av stora delar av amerikansk politik. Trump kom ju tillbaka den här andra mandatperioden mycket mer förberedd än förra gången. Han rivstartade redan dag ett och han har uppfyllt många av sina vallöften i högt tempo. Och de flesta av de politiska förändringar som han har genomfört har han gjort på egen hand, det vill säga genom presidentdekret. Han har inte väntat in kongressen. Men det är några stora viktiga lagförslag som han också har fått igenom som är förankrade i båda kamrarna i kongressen. Och den mest betydelsefulla är den som han har döpt till The Big Beautiful Bill. Det där innehåller ju sänkta skatter, det är stramare välfärdspolitik, det är stora satsningar på mer pengar till gränssäkerhet, det är stora satsningar på militären och det är en energiomställning med satsningar på fossila bränslen istället för förnyelsebar energi. Och samtidigt innebär ju den här budgeten större statsskuld, ökade underskott. Så det har varit dramatiska och omstridda förändringar inrikes. Men jag tycker också att det har varit oväntat mycket utrikesfokus från Trump det här första året på hans andra mandatperiod. Och det är ju något som han har fått kritik för från de egna America First-leden, den egna MAGA-gruppen. Och han har också tänjt på ramarna för presidentskapet. Han har ju utmanat domstolsbeslut, han har startat utredningar mot politiska motståndare och kritiker har under hela det här året varnat för konstitutionell kris och att Trump har satt demokratin i gungning i USA.
Och i det här avsnittet av Konflikt så ska vi alltså återvända till platser och personer som vi har skildrat i podden under året som har gått och som på olika sätt har påverkats av Donald Trumps politik. Och jag tänkte att vi ska börja med att gå tillbaka till februari och en av de saker som kanske fått allra störst inverkan utomlands, nämligen omläggningen av den amerikanska biståndspolitiken. Vi ska få följa med dig, Gina, till biståndsmyndigheten USAID's huvudkontor i centrala Washington och få höra vad som möter dig där då.
Jag ser att den stora ingången till USAID är stängd och igenbommad. Så att jag tar mig in bakvägen istället, en annan ingång. Och så kommer jag fram till receptionen och där möts jag av säkerhetsvakter och avspärrningar. Ingången till receptionen har spärrats av med gula band. Och vakterna där berättar för mig att de har fått instruktioner att inte berätta varför. Och utanför så börjar det samlas några anställda som alltså inte får komma in på sin arbetsplats. Och jag pratar där med en kvinna som heter Sarah. Hon vågar inte säga sitt efternamn. Hon är rädd för att råka illa ut om det kommer ut att hon pratat med en journalist.
So I was contracted with USAID until middle of last week when we were told to stop work under the stop work order.
What did you work with?
I worked with the Bureau of Humanitarian Assistance.
Sarah har jobbat som konsult för avdelningen för humanitärt bistånd fram till en vecka tidigare då hon och hennes kollegor beordrades att sluta jobba. Det kom beslut från Trump-administrationen om att i stort sett allt bistånd skulle frysas. Och då upphörde också hennes jobb.
I was astounded and appalled. There's never been anything like this.
Hon har aldrig varit med om något liknande.
People are being literally locked out of their emails, out of logging into computer systems, so they're unable to work. When they write to the IT to say this is happening, they say contact HR.
Sarah berättar för mig om hur människor som jobbar på myndigheten har blivit avstängda från sina mailkonton. Från den ena dagen till den andra så har mejlen slutat funka utan förvarning. De har blivit avstängda från datorer och från datasystem. Och hon berättar också hur oklart det är för henne hur de här besluten har tagits. Det har inte kommit några besked i förväg. Det följer inte vanliga procedurer. Utan Elon Musk och hans effektiviseringsgrupp, den här som kallas för Doge, de verkar ha total makt, säger hon. De har inga tyglar och hon berättar att de kommer bokstavligt talat in på myndigheten och monterar ner den. Och Sarah frågar sig, hur kan det här vara lagligt?
Literally physically coming in and dismantling this agency and wholesale firing hundreds of people. There's no way that's not illegal.
Och när jag frågar hur stämningen är där inne, hur hon och kollegorna pratar om det som pågår på USAID just nu, så svarar hon så här.
We all join this agency because we really believe in its mission, right? We are here to save lives. We want to stop human suffering. We want to help make sure that people have enough food, clean water, life-saving healthcare during usually some of the toughest times in their lives. So I think we are fired up.
De har valt att jobba på USAID för att de tror på uppdraget. Man vill rädda liv, minska lidande, hjälpa människor när de har det som allra värst, säger hon. Och det här är inte ett arbete vilket som helst som man bara släpper och går vidare.
We're not gonna just let this go.
Och det är flera som står där utanför som inte heller vågar prata med oss journalister för att de är oroliga för vilka konsekvenser det kan få. Och jag träffar bland annat en avdelningschef på USAID inne i byggnaden. Han ställer sig utanför hissen och viskar med mig. Han vågar inte heller bli intervjuad på band. Och han viskar att det är helt förvirrat här inne inom organisationen. Ingen vet någonting. Allt är flytande. It's fluid, säger han. Och han vet inte heller om han har sitt jobb kvar eller inte. När jag står där inne i byggnaden vid hissarna så ser jag hur det kommer säkerhetsvakter med stora rullvagnar och på de här vagnarna ligger det hopfällda vikväggar som de rullar in på USAID och fäller upp dem framför fönstren för att blocka insynen helt enkelt. Dels står det en massa fotografer utanför och försöker ta foton in i byggnaden och sen är det anställda som står och försöker kika in genom fönstret och se vad som händer på deras arbetsplats. Men de sätter upp de här vikväggarna för att blockera insynen.
Gina, vad har hänt med myndigheten USAID och dess anställda sedan du var där?
Ja, biståndsmyndigheten USAID finns inte längre. Och det här blev det första och kanske tydligaste exemplet på Trumps väldigt drastiska nedskärningar. Det här var ett vallöfte som han alltså har uppfyllt. Han sa under valkampanjen, så hävdade han, att biståndet är bara slöseri med pengar, myndigheten är korrupt och den borde läggas ner, tyckte han. Och den som han sen gav det uppdraget till, det var ju Elon Musk, som stod på scenen på den konservativa CPAC-konferensen här i början av året utanför Washington med en motorsåg i handen och sa att nu skulle han rensa upp i Washington och han skulle rensa upp på USAID. Och i februari så monterade man ner skylten, bokstavligt talat. Myndigheten stängde, anställda låstes ute från sina arbetsplatser och de allra flesta har sen blivit av med sina jobb. Även om det pågår juridisk strid om uppsägningarna fortfarande. Men myndigheten är borta, USAID finns inte längre och runt 8 miljarder dollar har dragits in. Sen har man flyttat en del av den verksamheten som finns kvar. Den har förts över till utrikesdepartementet, så att det är utrikesdepartementet som är paraplyt för den biståndsverksamhet som finns kvar. Av de kontrakten som han hade för USAID så har över 80% avslutats. Så det har ju fått väldigt konkreta följder med dominoeffekter för biståndsprojekt runt om i världen.
Men okej, vad betyder det där då för biståndet?
Ja, det är tusentals projekt som har lagts ner. Den stora majoriteten av alla biståndsprojekt har lagts ner. Och det gäller globala hälsosatsningar, så det är vaccinationsprogram till exempel för att motverka malaria, tuberkulos. Det är satsningar på mödravård. Och sen har ju USA varit väldigt viktigt som samordnare, som spindel i nätet för många stora globala hjälpinsatser. Och där har amerikanerna varit de som hållit i många nätverk för att snabbt kunna svara på sjukdomsutbrott till exempel. Där har man också dragit sig ur. Man har också lagt ner projekt för skolor, utbildning, klimatbistånd och inte minst matbistånd och vatten. USA hade stora projekt för att bygga ut dricksvattenförsörjning i Afrika, i Kenya och Mali bland annat. Och alltihopa med den här nedläggningen gick ju så fort. Så det här var ju ingen ordnad avveckling, utan på vissa håll står det halvfärdiga vattenledningar eller avloppsinstallationer som bara har avbrutits mitt i arbetet. Och en del program finns alltså kvar men har flyttats in på State Department, så de finns inte längre samlade under en biståndsmyndighet.
Och ett biståndsområde där USA har haft en närmast unik ställning är det som har handlat om bekämpningen av HIV och AIDS. Gina, så här nästan ett år senare, vad vet vi om hur biståndsstoppet har påverkat HIV-bekämpningen i världen?
Ja, det här är ett område där det har fått väldigt tydliga konsekvenser eftersom USA har haft en så bärande roll för HIV-bekämpningen. Senaste rapporten från FN, från UNAIDS, säger att 2,5 miljoner människor har förlorat tillgången till bromsmedicin. Totalt är det 40 miljoner människor i världen som lever med HIV och 2,5 miljoner som alltså inte längre har tillgång till den här medicinen enligt FN. Och FN hade tidigare ett mål om att AIDS skulle minska så mycket till 2030 så att det inte längre kunde betraktas som ett hot mot folkhälsan. Men det tvivlar man på om man kan nå nu, det målet enligt den här senaste FN-rapporten.
Och allt det här, nedstängningen av USAID och nedskärningarna i biståndet, är ju en del av ett större arbete för att få ner den amerikanska statens kostnader. Och det där leddes ju då i början av året, precis som du sa, av Elon Musk, mannen med motorsågen. Vart har han tagit vägen?
Ja, han försvann ju ut i kylan och slutade med buller och bång efter det här uppdraget i Vita huset. Han brände verkligen broar bakom sig genom att sluta med en stor konflikt med Donald Trump. Han var ute på sociala medier och skrev att Trump fanns med i Epstein-dokumenten, så att han på alla sätt gjorde sig ovän med Vita huset. Men nu är han tillbaka i värmen. Han var bjuden på middag i Vita huset nyligen tillsammans med saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman. Han har synts i andra sammanhang tillsammans med Trump och de verkar vara vänner igen efter den här stora konflikten. Men han har ju inga officiella politiska uppdrag eller något uppdrag för Trump-administrationen. Han ägnar sig åt sina företag, SpaceX och Tesla. Och det här som Elon Musk pratade om i somras när han slutade, så sa han att han skulle starta ett nytt parti. Men det initiativet verkar ha runnit ut i sanden. Det finns inga konkreta steg i alla fall för att förverkliga det där politiska partiet.
Ett annat exempel på hur Trumps andra mandatperiod också har påverkat människor utanför USA är hans olika utspel om Grönland. I mars säger Trump i ett tal i kongressen att USA behöver Grönland av säkerhetsskäl.
We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other we're gonna get it.
Och på just Grönland så var det väldigt mycket som ställdes på sin spets några veckor efter det där talet, när det aviserades ett prominent amerikanskt besök till ön som ju tillhör Danmark. Och samma vecka var konflikts Ulrika Bergqvist på plats i Nuuk och kunde följa de dubbla känslor som många grönländare har inför Trumps intresse.
We are now sailing to the Nuuk fjord.
Veckorna innan vi landar på Grönland har det kommit ovanligt många små isberg in i Nuukfjorden. De ligger där som små pittoreska påminnelser om att vi är i Arktis.
Do you call them icebergs when they are really small?
Not the small ones. Maybe the bigger ones over there. Mm. We could call them maybe small icebergs. They don't get that big here in Nuuk.
Jag är på Grönland för en kurs som handlar om allt från fiske till klimatförändringar och politik. Men av en slump så ska den här veckan bli väldigt, väldigt speciell. Redan första dagen började det spridas ett rykte om att en högt uppsatt amerikansk person ska besöka Grönland de närmsta dagarna. Vem är först oklart, men det visar sig snabbt.
I'm so excited to share that I'll be visiting Kalaallit-Nunaat, Greenland, next weekend. I'm particularly thrilled to visit during your national dog sled race, which our country is proud to support as a sponsor.
Vicepresidentens fru, Orsa Vance.
I look forward to meeting many of you soon and to learning from you about your beautiful land, culture and traditions. See you soon.
Hon är inte officiellt inbjuden.
They were not invited. So I don't know, there might be some people up here who like them to come because that but that's very few. So but they were not invited officially.
Och tidpunkten är dessutom ytterst olämplig. Grönland har precis haft parlamentsval och just den här veckan pågår intensiva förhandlingar om vilka som ska styra. Det finns alltså inte ens en regering som kan ta emot amerikanerna. Ändå så har Orsa Vance valt just de här dagarna för sitt prominenta men privata besök.
I think it's very provocerande.
Och på söndagen landar två amerikanska Herculesplan på flygplatsen där i Nuuk. Först är det ingen som vet vad som finns inuti den där stora militärflygen. Många Nuukbor verkar tycka att det känns obehagligt, som Line Lise Rasmussen som jag möter på stan med hennes lilla hund.
That made me feel scared and angry at the same time. Yeah.
Hon blir rädd och arg på en och samma gång, säger hon.
Very powerful in a bad way.
Det går ganska mycket rykten om vad som finns i de där transportplanen. Först snackas det om hundslädar, men det visar sig att det är skottsäkra bilar som Orsa Vance och hennes stab ska åka runt i, är det då tänkt, längs då den här enda större vägen i Nuuk.
Och bara för att vara tydlig, det där obehaget som hon som du pratade med ger uttryck för, det handlar om att Donald Trump har varit tydlig med att han vill ha Grönland på ett eller annat sätt.
Mm, det där finns ju i bakhuvudet på de flesta jag möter där i Nuuk faktiskt. Ingen har missat det.
And I think Trump's comments about taking Greenland is very bad and unrespectful.
Där i Nuuk under min vecka i Grönland så blir det tisdag.
Sorry, excuse me.
Och vårt hotell börjar fyllas av amerikanska gäster.
I morse när vi vaknade så var konferensrummet på våning 2 hyrt av Vita huset.
Flera av dem vi träffar säger att de blivit tillfrågade om att ta emot Orsa Vance vid besöket i Nuuk. Men alla verkar ha tackat nej. De influgna danska poliserna traskar runt stan lite planlöst. Där i slasket på huvudgatan står också några killar som jobbar inom fiskeindustrin.
Pratar ni grönländska och danska?
No. Sorry.
En av dem är en ung man med tunn mustasch och keps.
Where are you from? You're from here?
Yeah, Nuuk.
From Nuuk?
Yeah.
So what are you thinking about all these Americans coming here?
Kanam Donald Trump tycker.
Den dag Donald Trump har förstått hur vi lever på Grönland så är han välkommen.
What's your name?
Ungninga. Ungninga Gasslöper till sin.
Hej då.
En snöhög med utsikt över Nuukfjorden
har någon gjort en liten installation av grönländska flaggor i vitt och rött och små skyltar där det står Our Land, Our Future. Vårt land, vår framtid. Och det är det där grönländarna pratar om när man lyssnar ordentligt. Och det berör förstås relationen både till amerikanerna och till Danmark.
Det är så blött som man vill inte vara ute.
Nu har vi hunnit fram till onsdag den här veckan av USA-tumult på Grönland. Det börjar svaja lite kring det amerikanska besöket. Det står klart att Orsa Vens inte kommer att komma till Nuuk. Mm. Lite märkligt, men egentligen kanske inte helt förvånande med tanke på att inte ens souvenirbutiken vill ta emot henne på något annat sätt än som en vanlig kund. Mm. Alla vi pratar med den här veckan verkar ha fått frågan om att möta med USAs andra dam, men tackat nej. Så allt ser mest lite snopigt ut för dem som kanske hoppats på och välkomnat ett amerikanskt besök. Som den här mannen.
Som sagt så heter jag Kuno Fenger. Jag lige fyllt 50 år i november sist år.
Kuno Fenger, han är politiker och jag hamnar precis in till honom vid en improviserad presskonferens samma torsdag som Orsa Vens skulle ha landat i Nuuk. Jag är faktiskt lite nyfiken på honom, för han var en av de grönländska politiker som valde att åka över till Washington när det stod klart att Trump vunnit valet.
Och USA har fått en ny regering, hvis man kan säga det på den måde, och som har en lite annan tillgång till världen än vad man måske var vant till de sista 4 år med Joe Biden.
Med en ny administration i Washington kommer vi att få nya möjligheter även på Grönland, säger han. Och Kuno Fenger, han träffade många inflytelserika personer under sitt besök i Washington där i januari. Bland annat den republikanske kongressman som la fram förslaget om Make Greenland Great Again i kongressen. Det är ju lätt att få intryck av att han stödjer Trump, men jag tror att det handlar mycket om ren geopolitisk taktik, för så här säger han själv.
Jag är inte republikaner, jag är inte MAGA eller jag är heller inte tillhängare av Joe Biden eller Kamala Harris eller vad det nu ska vara.
Kuno Fenger vill att Grönland ska bli en självständig nation i samarbete med andra. Det är inte rimligt att tro att ett så litet land som vårt kan ha en egen valuta, säger han till exempel. Att klara av att sköta vårt eget försvar. De är ju bara 56 000 personer på en gigantisk plats. Så vi behöver avtal med andra länder om samarbete.
Självklart vill vi gärna samarbeta både med Danmark, Sverige, Norge, Island.
Men vi vill välja själva och få vara med och bestämma hur de avtalen ska se ut. Så förstår jag det han säger.
Och det är där någonstans som USA kommer in i bilden som ett av de länder som man kanske kan samarbeta med, eller?
Ja, förutom att det verkar som att det finns amerikaner som nu pratar om att Grönland ska erbjudas att bli landets 51:a delstat. Vilket då skulle göra grönländarna till amerikaner istället för danska medborgare.
De har tillbudt oss den allra största värdi de överhuvud kan ge oss. Det är att bli till den 51:e stat av USA.
Ett erbjudande om att få bli amerikan, det är den finaste gest man kan få om man ser världen med amerikanska ögon, säger Kuno Fenger. Men även om det är en fin gest är det kanske inte det vi grönländare vill. Vi vill ju vara suveräna. Vi vill inte bli annekterade igen, säger han.
Och det jag har sagt till amerikanerna det är our right to external self-determination. It's non-negotiable.
Men som Kuno Fenger ser det så öppnar amerikanernas intresse möjligheter som Grönland ska ta tillvara på. Plötsligt så har ju Danmark förstått att de inte bara kan köra på som vanligt och det finns andra tunga spelare här som är ordentligt intresserade av att ta över danskarnas roll.
Men hvis regeringen i Danmark inte vill så har vi plötsligt ett alternativ. Amerikanernas intresse är ju ett förhandlingsleverage för Grönland.
Men många grönländare retar sig också på Donald Trump och hans anspråk på deras hem.
And I think we're gonna get it. One way or the other we're gonna get it.
Som gymnasisten Nivika Berg som Ulrika Bergqvist träffar i Nuuk.
Just in a dum. Donald Trump är ju kun här i Grönland för beskyddelse. Tulip-basen.
Trump, han bryr sig egentligen bara om att skydda amerikanerna genom de där baserna de har här på Grönland, säger Maja.
Han är inte intresserad i landet själv.
Fredag den 28 mars landar USA:s vicepresident J.D. Vance och hans fru Osha Vance på den amerikanska militärbasen Pituffik Space Base. Den ligger visserligen på Grönland men 150 mil norr om Nuuk och långt från grönländska städer och samhällen. Inne i Nuuk har tempot lugnat ner sig igen. Lise Rasmussen som rastar sin hund är en av dem som pustar ut.
That's better because that's their base. That's an American base.
Den amerikanska basen är ändå något annat än ett objudet besök i Nuuk.
I think it's still a signal about they want to take or have more power in Greenland, but they can visit their base. That's their base. So that still make me feel a little scared, but better than coming here to Nuuk and to Sisimiut.
Thank you.
Thank you. Bye bye.
Den är ju deras. Det är bättre än att de skulle ha kommit hit eller till Grönlands andra stad, Sisimiut. Och när J.D. Vance till sist håller sitt tal där på basen i Pituffik så riktar han udden mot Danmark och hur dåligt Danmark behandlat Grönland och grönländerna.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change.
Och grönländerna lämnas kvar i ovissheten. För det är fortfarande väldigt oklart vad Trump och USA egentligen vill med Grönland.
Gina, det där var ju i mars. Har det hänt något mer sedan dess som rör Grönland?
Ja, Donald Trump pratade ju mycket om Grönland när han tillträdde och sa att på ett eller annat sätt så skulle USA ta över Grönland, det var målet. Och det där har han upprepat nu i slutet av året när han har sagt att Grönland ska bli amerikanskt. Han har också utsett ett nytt särskilt sändebud för Grönland, Jeff Landry, som också har talat om att göra Grönland till en del av USA. Så att det där målet finns ju uppenbarligen kvar. Även om det inte har hänt något konkret politiskt i den frågan så är målsättningen fortfarande densamma.
Det där sågs ju som ett uttryck för en ny sorts mer expansiv utrikespolitik. Finns det några andra områden i världen som Trump har gjort liknande anspråk på?
Ja, det finns ju en hel lista och ett område på den listan är Panama och Panamakanalen där Trump har sagt flera gånger att han vill ta kontrollen över kanalen. Där har han ju hotat med militär inblandning, han har hotat med ekonomiska åtgärder. Panamas president har kraftfullt avvisat alla sådana idéer. Och sen har ju Trump hotat att ta över grannlandet Kanada, göra Kanada till en amerikansk lydstat, en delstat inom USA. Det där är ju också hot som har avfärdats som tomma hotelser och rena fantasier. Och det har också lett till ett uppsving av patriotism i Kanada senaste året, bojkott av amerikanska varor. Men det är inget som Trump har agerat på. Han har pratat om det här med Kanada, han har kommit med hot, han har även där pratat om militär inblandning, men han har inte gjort allvar av hoten. Däremot använder han ju tullar som ett verktyg för att pressa på och använder tullarna som ett förhandlingsvapen, och det gör han ju mot Kanada och mot en rad andra länder.
Det här är Konflikt där vi sammanfattar det första året av Trumps andra mandatperiod, och vi gör det genom glimtar från avsnitt som vi har gjort under året. Och nu ska det handla om reaktioner på hemmaplan i USA. Vi har kommit fram till juni och en omstridd militärparad som hålls på den amerikanska arméns 250-årsjubileum som sammanfaller med presidentens egen födelsedag.
det avhägnade området i centrala Washington är stämningen högtidlig. Många tycker att det är stort att vara med och fira militärens jubileum. Men det är också speciellt för många Trump-väljare att vara där i hjärtat av huvudstaden som ju annars övervägande befolkas av demokrater. Och eliten, som Trump-väljare ofta kallar demokratiska politiker och tjänstemän, i kontrast till folket som man tänker på sig själva som. Tommy Cheney har rest hit från New York för att vara med om festligheterna.
It's awesome. Like every morning for the last, I don't know, 120 days or so, it's been like Christmas morning. It's been like Christmas morning every day since Donald Trump's been in office again for his second term.
Det har varit julafton varenda dag sedan Trump kom tillbaka i Vita huset, säger han. Han är pensionär men ser förhållandevis ung ut i snabba solglasögon och pikétröja med amerikanska flaggan.
Just a retired guy that likes putting America first and I like shitting on Democrats because I hate them.
På ett podium några hundra meter bort bakom kravallstaket sitter president Donald Trump i mörk kostym och bred röd slips tillsammans med höga militärer, vicepresidenten och försvarsminister Pete Hegseth. Och tillsammans följer de hur soldater iklädda uniformer från olika epoker paraderar gatan fram.
Representing the Vietnam War era is the 101st Airborne Division based out of Fort Campbell, Kentucky.
Det är ovanligt med militärparader i USA och en sån här med stridsvagnar inne i Washington har man inte haft sedan Kuwaitkrigets slut. Men det är något som Trump har drömt om sedan han var i Frankrike på nationaldagen där under sin första mandatperiod och tyckte att det var pampigt.
Mm. Men Kajsa, varför sker det först nu då?
Därför att det här är kontroversiellt. Trump fyller alltså år samma dag som den amerikanska armén grundades 14 juni 1775. Men Pentagon, försvarsmakten, har inte gillat idén med motiveringen att det skulle kunna ses som en politisering av den amerikanska militären. Alltså att koppla den till Trumps födelsedag. Men det argumentet verkar man ha bortsett från nu. Vilket har triggat många kritiker som dragit paralleller till Nordkorea, Kina, Ryssland. Länder där det finns en militär personkult kring ledarna. Eller kanske till gamla tiders kungadömen som ju många av förfäderna till dagens amerikaner flydde från. Men pensionären Tommy Cheney som jag har hakat på där på paraden, han sparar inte på krutet när han kommenterar den här kritiken.
So I say maybe we do need to make Trump king in order to autocorrect all the damage that these dirty despicable Democrats have done for the last several years.
Tommy Cheney tycker att demokraterna ställde till konstant elände under Joe Biden. Han kallar faktiskt demokraterna för smutsiga galna råttor och menar att Trump behöver återställa ordningen.
Delusional, demented, dirty, demented, demented, delusional, demon rats.
Vi kanske borde göra Donald Trump till kung, säger Tommy Cheney ironiskt och vecklar ut en flagga med en bild på Trump i kungakrona.
According to the Democrats, they think he's already king. Look, oh, Trump's king. Well, all right, fine. We'll make a flag.
Anja, jag sa ju att det är flera saker som händer den här dagen. Och bara några kilometer från militärparaden och centrum som har intagits av Trump-anhängare så låter det så här. För det här är också en dag som oppositionen mot Donald Trump bestämt sig för att demonstrera under parollen No Kings in America. Som här i Washingtonförorten Bethesda.
I am here because I hate Donald Trump and I love democracy. I love America and we need to take it back.
Det här är Rebecca. Hon är i 25-årsåldern och tror att Trump vill förvandla USA från liberal demokrati till något slags auktoritärt kungadöme.
And he wants to replace American democracy with a monarchy with himself at the top.
Här träffar jag också Bill som är där tillsammans med sin fru. Och tillsammans har de gjort skyltar av vit kartong med överkryssade bilder på president Trump.
He has done away with the rule of law. He believes that the military is his private property. He believes he has bought the Supreme Court. And if he's allowed to continue, it will be a kingdom. He has to be stopped.
Trump sätter sig över lagen. Han tycker att han äger högsta domstolen och att militären är hans privata egendom, säger Bill som är läkare. Och han är väldigt bekymrad över Trumps vaccinskeptiska hälsominister. Men han är allra mest oroad över det som han ser som tecken på att Trump inte kommer att lämna ifrån sig makten när hans mandatperiod är över.
I think he has such a taste for power that he will do everything he can to stay as president. That's my real fear. And he believes that he is above the law. And that's what a king is.
Och många av dem som är här på demonstrationen har ett historiskt perspektiv på det som sker i USA just nu.
My sign shows that I'm the fourth generation of Americans to fight for democracy.
Som Cheryl i mörkgrå No Kings t-shirt och en knallrosa skylt där hon har skrivit upp vad hennes förfäder kämpat för.
From my great-grandfather who was at Gettysburg to my grandfather who was an ambulance driver in World War I. My father who helped build airstrips in World War II. And then here I am.
Men Kajsa, vad är det som de här demonstranterna menar att Trump har gjort när de talar om att han försöker göra sig till kung, som du sa?
Ja, men många pratar om pressfrihet och yttrandefrihet. Sen Trump tillträdde har det på flera myndigheter cirkulerat listor med ord som inte bör användas. Ord som klimatförändringar och mångfald. Man har också portat mediebolag från Vita huset som man tycker rapporterar fel. Andra talar om rätten att få sin sak prövad i domstol, något som står inskrivet i amerikanska konstitutionen, men som Trump menar att till exempel migranter som tagit sig till landet illegalt inte nödvändigtvis har rätt till. Ytterligare andra talar om Trumps kritik mot det amerikanska rättsväsendet när domstolar inte agerar som han vill. Men framförallt är det väl ett mönster och en attityd som fått demonstranterna här att reagera. Och för många som är på den här demonstrationen så har militärparaden på Trumps födelsedag blivit droppen.
He's going to believe that this is his way to show how mighty he is.
Vår militär handlar inte om makt på det sättet, säger Marsha.
And our army is not about might. Our army is about right.
Men Trump-anhängarna på militärparaden låter sig inte störas av kritiken. Det är deras tid nu.
It's fantastic. I got to see great parade. Obviously the helicopters and now we're going to get to see some fireworks.
Som Michael, en lite äldre man som står och köar till en av matvagnarna en bit bort från själva paraden. Han tycker att det är Trumps motståndare som är odemokratiska.
They call people fascist, but in reality they don't ever want to have a conversation about their concerns in this direction. They either agree with you and their friend, but if they disagree with you they want you to shut up and keep quiet.
Demokraterna kallar folk fascister men vill att man ska hålla käften om man inte håller med dem, anser Michael.
So I believe this president as well as Republicans are more than willing to engage in conversation with people and that clearly is not fascism.
It is my pleasure to introduce the 45th and 47th Commander-in-Chief of the United States military, President Donald J. Trump.
Det har blivit dags för Trump att tala.
America stands tall, America stands proud, and America stands free. We're the hottest country in the world right now. And our country will soon be greater and stronger than ever before.
Gina, här hörde vi ju amerikaner på den demokratiska sidan i politiken som menar att Trump tar USA i en auktoritär riktning. Hur har den där diskussionen utvecklat sig under året?
Ja, den kritiken är ju skarp från demokraterna. De anklagar Trump för att urholka demokratiska institutioner och sätta demokratin i gungning i USA. Och där pekar ju demokratiforskare på flera trender som märks i USA under Trumps presidentskap. Det är hans attacker mot rättsväsendet bland annat, där Trump ju har hotat med riksrätt till och med mot vissa domare som har dömt på ett sätt han inte gillar. Det är attackerna mot medierna. Det är att han ifrågasätter akademin, vetenskapen, försöker styra universiteten. Och det är hans angrepp mot valsystemet. Det här att han fortsätter hävda att förra presidentvalet 2020 var riggat, trots att det inte finns några belägg för det. Så att allt det här sammantaget är trender som många demokratiforskare pekar på och som gör att förtroendet för demokratin riskerar att försvagas.
Och vad svarar Trump och hans väljare på den där kritiken?
Han svarar att han bara slår tillbaka mot ett korrupt och partiskt system. Han hävdar ju att Washington har styrts av en elit av vänsterliberala demokrater, inte bara i politiken utan att det har genomsyrat myndigheterna och rättsväsendet, att det också har varit politiserat. Och så där låter ju hans kritik mot medierna också, att medierna har varit vinklade mot republikanerna. Så att hans svar och det han säger till sina väljare, det är att han ska rätta till det som han upplever som orättvisa i systemet. Han ska inte bara rätta till, han ska hämnas. Och jag tänker ofta på ett tal som jag hörde honom hålla under valkampanjen, när han sa, jag är er krigare, jag är er rättvisa och för er som har blivit svikna så är jag er hämnd. I am your retribution. Och det där säger ganska mycket om hur han ser på sitt presidentskap. Att han ska rätta till en upplevd orättvisa. Och det är så han motiverar alla de här attackerna mot rättssystemet, mot medierna, mot universiteten och mot det han uppfattar som någon form av elit.
Tillbaka till utrikespolitiken. Och ett land där mycket stått på spel under året är ju Ukraina, som ju är så beroende av USAs stöd. Och relationen mellan USA och Ukraina har verkligen befunnit sig på en berg- och dalbana under året. Många minns säkert mötet i Vita huset då Trump och vicepresident Vance skällde på Zelensky inför rullande tv-kameror. Och hur dramatiskt det där än var, så är det nog så att Ukraina-kriget kan kännas avlägset för många i USA. Med ett viktigt undantag, den dryga miljon amerikaner som har rötter i Ukraina. Och mycket av det ukrainska-amerikanska livet utspelar sig runt kyrkan. Så strax före valet så begav jag mig till en av de största ukrainska kyrkorna i Philadelphia för att höra hur den här väljargruppen såg på det kommande presidentvalet. Och hit till katedralen med rader av guldmålade ikoner kom både nyanlända ukrainare och amerikaner med ukrainska rötter från längre bak i tiden. Och här träffade jag två kvinnor, Marta Rubel och Anelka Soruga, som båda två jobbar på olika sätt inom kyrkan. Men då i slutet av oktober så såg de väldigt olika på hur Ukraina skulle kunna påverkas av det amerikanska presidentvalet.
My name is Marta Rubel.
Om vi börjar med Marta.
I am first generation born Ukrainian here in America. My
parents... När jag träffade henne då så beskrev hon chocken över Ukraina-krigets utbrott. Det hade fått henne att byta spår i livet. Hon hade lämnat jobbet på en tv-tidning och börjat jobba som chef för det ukrainska biskopsstiftets sociala arbete, vilket vid det här laget bestod väldigt mycket av att ta emot ukrainska flyktingar och samla in pengar till drönare och skyddsvästar som man skickade till Ukraina.
Everybody, you know, even teenagers are collecting whatever monies they can for anything, whether it's a single drone, whether it's, you know, medical supplies, whether it's just money to send to the front for flap jackets.
Och Marta var noga med att inte uttrycka sig för politiskt. Men hon berättar ändå för mig att hon varit republikan, men att hon lämnat partiet.
I was registered a Republican. That party is no longer the party that, I mean, in my mind, there is no Republican Party anymore. Mm. And it is down because, you know, one man took it down a rabbit hole that they can't get out of.
Och då när jag var där så stod ju presidentvalet precis för dörren. Ett val som Marta beskrev som det onda mot det goda.
Good versus evil.
Just på grund av hur de båda presidentkandidaterna såg på Ukraina-frågan.
Okej, och hur ser de på hur det faktiskt har blivit då idag?
Ja, jag ringde upp henne för att fråga om just det. Hi again, Marta.
Hello.
Och Marta beskrev då hur farhågorna hade besannats, tyckte hon, sen Trump tillträtt.
Unfortunately, on January 20th, we witnessed our fears.
Det första som hände var att flyktingmottagandet från Ukraina upphörde.
From day one, executive orders were signed that all humanitarian parole programs were going to be cancelled.
Och på jobbet blev Marta nedringd av oroliga ukrainare som undrade vad det var som gällde.
Immediately we, you know, we're receiving a lot of phone calls, a lot of questions. You know, what does this mean? You know, when do we have to leave? Do we have to leave? You know, is the program cancelled? Because as I said, there was just a lot of, you know.
Nästa chock var mötet i det ovala rummet.
Just det, mellan Zelensky och Donald Trump.
Precis.
First of all, it was, I mean, it still seems so surreal.
Marta beskriver en stark overklighetskänsla när hon såg det där. Hon hade svårt att tro sina ögon när hon såg hur president Trump behandlade Zelensky.
And is this literally the leader of the free world that is acting this way?
Hur kunde ledaren för den fria världen sitta där och lägga skulden på Ukraina för att man blivit invaderat, så tänkte Marta. Och även om hon hade haft låga förväntningar på Trumps Ukraina-politik så övergick det här hennes förstånd.
Even today when I think about it or see clips of it, it's like, am I literally seeing what it is that I'm seeing? Am I hearing what it is that I'm hearing?
Okej, så Marta Rubell verkar se det som att hon fick sina farhågor besannade med Trump. Men vad tänker ukrainamerikaner som röstade på honom?
Ja, det undrade jag också. Så jag bestämde mig för att få fatt i Anelka Seruga, som jag också träffade där i Philadelphia höstas. Jag sprang ihop med henne i den ukrainska katedralen mellan två gudstjänster. Hon jobbar på pastorsexpeditionen.
I am the secretary to Father Petula.
Hon är lite äldre än Marta, kanske 60-70 års åldern. Hon är också uppvuxen i USA med ukrainska föräldrar och beskriver sig först och främst som amerikan.
So we are Americans, but we have a Ukrainian heritage. Mm.
Och när jag träffar henne där i kyrkan så står vi precis innanför dörrarna till själva kyrkorummet och vi pratar lite lågt för att inte störa kören som övar där inne. Men kanske också för att vi kommer in på det här med politik. Det här är ju precis innan valet och framförallt det demokratiska partiet har försökt värva väljare med rötter i Ukraina. Men hos Anelka har de inget att hämta.
Because in the Ukrainian Weekly there was a two-page ad of Ukrainians for Harris. And it was like, whoa, you know, like, and those of us who are for Trump, like, we're like up and like, you gotta be kidding me, you know, how can you vote for her? She's not gonna do anything for Ukraine.
Hon räknar med att Trump har mycket bättre förutsättningar att få slut på kriget.
So yes, I believe that he can. He's a great negotiator.
Och nu så får jag fatt i henne efter några försök. Jag känner igen henne på rösten när hon svarar i växeln på pastorsexpeditionen. Hi, my name is Kajsa Boglind. I was hoping to speak to Anelka Soruga.
Is this she?
Och jag frågar henne hur hon ser på Trumps Ukraina-politik idag.
It hasn't been as easy as they thought it would be.
Det har inte varit så lätt som det verkade, säger Anelka Soruga. Samtidigt så tror hon fortfarande att om någon ska fixa det här så är det Trump.
I mean, if Trump can negotiate with cement people in New York City when he was building his big high rises.
Anelka Soruga menar att om Trump klarat sig i den tuffa byggbranschen i New York så klarar han av Putin, ungefär så. Mm.
Men alltså, vad är hennes förklaring till att det inte har gått då?
Så här svarar hon på det.
But it's up to Putin to stop being so. I think Putin must have dementia, I swear.
Så hon tror att Putin är dement?
Jag vet inte riktigt om hon tror det, men hon lägger i alla fall skulden på Putin.
Men Kajsa, det där ökända mötet då i ovala rummet, vad säger hon om det?
Alltså till skillnad från Marta så tycker Anelka att det där snarast var komiskt.
I looked at that response. I just thought, oh my god. to me it was like it was a comedy of errors.
Det var som en fars. Trump och Zelensky missförstod varandra totalt. Zelensky hade räknat med att få allt han pekade på, som det var när Biden var president, säger Anelka. Men Trump är annorlunda, menar hon.
Biden, it was a matter of Biden said yes, yes, yes. Oh, you're wonderful, and that's it, you know. And he got what he wanted. But with Trump, it's two different people.
Hon menar att Trump har rätt i att man måste sätta sitt eget land i första rummet, och i det här fallet så är det ju USA.
Hmm. We can't be everything to everybody, and we can't be America. We can't be the America that the world wants if we're not strong. And at this point, that's what Trump is trying to solve, is trying to make us strong again.
Gina, vad händer med det amerikanska stödet till Ukraina?
Ja, det stödet har minskat rejält jämfört med hur det såg ut 2024 till exempel. Men stödet har inte försvunnit. Det har ju Trump ibland hotat med, men så har det inte blivit. Kongressen har fattat beslut om fortsatt militärt stöd de närmaste åren. Så att stödet finns kvar, men det är numera mindre och det är numera mer villkorat. Det används mer som förhandlingsverktyg av Donald Trump. Han vill ha något i utbyte. Och han har ju flera gånger hotat att dra in eller pausa stödet till Ukraina som ett sätt att sätta press i förhandlingarna.
Så det här har ju varit ett otroligt händelserikt första år med Donald Trump, det första av fyra. Vad kommer du, Gina, hålla ögonen på nu 2026?
Ja, det är svårt att sortera, för att det här att bevaka Trumps presidentskap är ibland som att befinna sig i en torktumlare av olika utspel och händelser och dramatik. Men jag kommer försöka hålla ögonen på domstolarna. Väldigt mycket av Trumps politik kommer att avgöras i domstolarna. För att många av hans beslut, presidentordrar, har ju överklagats och delvis bromsats. Så att det blir viktigt att hålla ögonen på juridiken och högsta domstolen. Och förstås om Trump kommer följa domstolsbesluten. Det är ju en bärande fråga. Och sen kommer jag ägna mycket tid åt valkampanjerna som drar igång på allvar nu under våren inför mellanårsvalet i höst. Det är ju val till kongressen i november och det kommer prägla det här året. Idag har republikanerna kontroll över båda kamrarna i kongressen, senaten och representanthuset. Och frågan är, kommer de kunna behålla det eller blir det som det ofta blir i mellanårsval att oppositionen går framåt, det vill säga att demokraterna går framåt? Det kommer ju bli helt avgörande för vilken politik Trump kan driva framöver och hur stort hans manöverutrymme blir.
Det avslutar Konflikt som den här veckan har återvänt till platser och människor som vi hört i podden under förra året och som på olika sätt har berörts av Donald Trumps presidentskap. I programmet hördes mina kollegor Fernando Arias, Ulrika Bergqvist och Anja Salberg från Konfliktredaktionen. Tekniker var Rasmus Håkans och jag heter Kajsa Boglind.